Hej och välkomna till det 49:e avsnittet av Från Bäck till Bron, en podcast om svensk krim och lite annat. Jag heter Gustav Breklarsen och på andra sidan Mattias Axelsson.
Hej på dig, Gustav.
Jag la till en liten extra passus där idag, kände jag.
Jag brukar sällan lyssna på dina intron. Jag håller på att förbereda mig här, så att jag kan ärligt säga att jag inte har en aning om vad du har sagt de senaste 30 sekunderna.
Okej, okay, jag sa att det är en podd om svensk krim och lite annat.
Ja, just det. För du tycker att det vi ska prata om idag kanske inte riktigt kvalificerar sig som svensk krim.
Jag skulle vilja säga att jag inte tycker att det är närheten att kvalificera sig som svensk
det
krim.
Det finns en polis, de är på polisstationen i en scen. Det är någon som blir mördad. Jag tycker att det definitivt går att kvalificera som svensk krim.
Ja,
okej, man får långt för att få det här till svensk krim. Jag kan absolut hålla med dig om det. Jag vet inte riktigt varför överhuvudtaget jag föreslog att vi skulle göra ett avsnitt om Falsk som vatten från 1985.
Nej, men du sa något, alltså hette inte novell eller bokförlagen?
Jo, alltså det här är ju ja. en film med utav Hans Alfredsson. Alltså det är han som har regisserat, det är han som har skrivit manus och manuset bygger på novellen Kommissariens sista fall, eller vad den heter, Bokhandlaren som slutade bada, eller någonting i den stilen. Och den är ifrån kriminalnovellsamlingen Lagens långa näsa, som är en av alla de böcker som Hans Alfredsson har skrivit. Och i den novellen som jag faktiskt läste, den gick att låna som e-bok på biblioteket, så är det ju en kommissarie som berättar om ett fall. Så där blir det ju ganska tydligt, där finns det ett tydligt kriminslag i det hela. Men när man gör om det till en film som då får namnet Falsk som vatten, så håller jag definitivt med dig om att det är ganska lite av kriminalfilm. Det som finns som går att någonstans göra att man ändå kanske kan trycka in den med hjälp av ett stort jävla skohorn i krimskon, det är ju att, som sagt, det finns en polis och det har begåtts ett brott, eller det begås ett brott i slutet. Men i övrigt så är det ju väldigt lite som liknar den här filmen med övriga filmer som vi har pratat om.
Mm. Nej, men ja, så är det. Men nu har vi sett den här filmen och då får vi väl prata om den helt enkelt.
Ja, jag tänker att om man nu har lagt en och en halv dryg timme på att se filmen, så känns det väl som att det är lite att kasta pärlor för svin och att inte göra ett poddavsnitt av det hela. Kan man använda uttrycket kasta pärlor för svin på det sättet som jag gjorde precis? Tveksamt, men...
Nej, men det var ju passande med tanke på att Magnus Uggla är med i filmen, så att... Ja,
det är ju
en av de stora behållningarna, vill jag påstå, att Magnus Uggla är med.
Vi kan väl redan nu avslöja att vi kanske är lite oense om filmens eventuella kvaliteter.
Det skulle vi kunna avslöja om vi ville.
Och vi kan ju också säga, som vi alltid gör i början på avsnitten, att fet spoilervarning, har du inte sett filmen och faktiskt tänker att du vill se filmen med någon typ av behållning, så kanske du inte ska lyssna på avsnittet först. Vi kommer ju avslöja precis vad det är som händer i filmen. Det finns ju trots allt några vändningar eller någon vändning där som gör att man kanske ändå vill ha sett den först innan man lyssnar på oss och avslöja allting som händer i filmen.
Det kan man absolut tycka. Mm. Och varför kommer vi den 15 september och inte varannan vecka? Ska vi prata lite om det bara snabbt?
Ja, det är ju för att du och jag har ett annat poddprojekt tillsammans som ju drog igång nu i början på september. Och det är ju din idé från början att göra avsnitt eller en poddserie om olika fotbollsmästerskap. Och vi har ju släppt det första avsnittet om VM 1930 för herrar som finns där poddar finns, heter Mästerskapspodden. Nu med 2 veckor perspektiv på det hela, vad är dina känslor inför att ha släppt det första avsnittet av det här som du ändå har gått och funderat på i ett par år, som jag förstått det som?
Ja, men det var kul. Det var också lite av en... Jag skrev ju... gjorde väldigt mycket research för ganska länge sedan och skrev i princip ett helt avsnitt som jag hade funderingar på att släppa som en dokumentärpodd själv. Och liksom, det var ju det som låg till grund för avsnittet. Och jag kände stundtals ibland när vi spelade in att det var länge sedan jag gick igenom de här sakerna, för att det var en del saker satt inte klockrent, men det kommer bli bättre framöver och kommer bli mer varm i kläderna också. Det kommer också komma här nästa vecka lite bonusmaterial på patreon.com/masterskapspodden.
Vad är det för bonusmaterial?
Vi kommer göra, eftersom att 1930 var så pass länge sedan, och det är förhållandevis, alltså jämfört med modernare mästerskap så är det svårt att ha koll på fakta, så kommer det bli lite om diverse spelare den här gången. Mm. Deras öden och äventyr, och, tre, fyra stycken eventuellt.
Mm.
Plus kanske lite annat. Jag håller på att skriva de avsnitten just nu, så kommer de läggas ut. Det blir ju kortare avsnitt då.
Ja, och det blir avsnitt som du gör själv och inte tillsammans med mig, utan det blir mer av det här. Ja, men upplägg som jag har i Kungar och krig, att jag sitter och pratar själv, och sen så blir de här avsnitten som kommer i början på varje månad mer av ett avsnitt där jag ställer frågor till dig, eller vi pratar och du är den som kan mest om mästerskapen, för det är du som har läst på, och så kommer jag in med lite passusar om diverse olika, säg tennissiffror när det inte passar sig och liknande.
Ja, och nästa avsnitt, ordinarie, släpper vi då 1 oktober och det behandlar ju då VM 1934. Och där kommer ju du få komma in med mycket kunskap med tanke på att det gick i Italien, det var 30-tal och så vidare och så vidare.
Ja, det hände ju en del i Europa på 30-talet som man kanske känner till. Känner man inte till det så får man gärna lyssna på mästerskapspodden.
Ja.
Vi kommer prata om Mussolini och fascism i Italien och liknande.
Exakt. Men tillbaka till från bäck till bron, falsk som vatten. Ska vi gå igenom bara lite grundfakta kring den, känner vi?
Ja, så jag tänker ju att vi bör börja med någonstans falsk som vattens huvudperson i den meningen att det är Hans Folke Alfredsson, eller Hasse Alfredsson som vi väl kanske mer känner honom som ligger bakom det hela. Och Hasse Alfredsson har vi väl inte pratat om i podden alls någon gång tidigare. Han har väl inte varit inblandad i någonting. Det är väl hans son, eller till och med söner som har varit, jag vet inte om både Daniel och Thomas har varit och gjort saker vi har gjort.
Blir osäker nu. Daniel är rätt säker på att ha varit med en hel del. Men
ja, även Thomas Alfredsson tror jag. Jag ska inte, som jag brukar säga, ta gift på något av detta, men namnet Alfredsson har nämnts, men däremot så har vi ju inte pratat så mycket om Hasse Alfredsson, för det är ju inte svensk krim som han framförallt är känd för att ha gjort. Han är ju en gammal Lunda-spexare som slog sina påsar ihop med Tage Danielsson på 50-talets slut när de mötte varandra på Radiotjänst, hette det väl på den tiden.
Och sen det gjorde så, det säkert.
Och sen bildade ju de den legendariska duon Hasse och Tage, eller Hasse och Tage, och även aktiebolaget Svenska Ord, som ju är det produktionsbolag som faktiskt ligger bakom Falsk som vatten. Och det är ju, och det gör ju det hela, tycker jag, åtminstone lite intressant. Falsk som vatten är ju AB Svenska Ords absolut sista produktion, eftersom 1985, när Falsk som vatten faktiskt har premiär, så är ju Tage Danielsson död. Han dör ju i hudcancer där hösten 1985.
Ja, han dog ju knappt månaden innan filmen hade premiär, så att han syns ju i filmen på någon fest där.
Ja, på ett bokmingel, och man kan ju se tydligt att han är sjuk i samband med inspelningen. Han är ju en skugga av sitt forna jag någonstans här, för den är ju inspelad under 1985, vilket gör att då är Tage Danielsson sjuk, och han är ju dödligt sjuk. Han kommer ju dö då hösten 1985. Så det är det sista som aktiebolaget Svenska Ord producerar, för när Tage Danielsson är död så tycker jag Salfredsson inte att det är någon idé att driva det här bolaget vidare, eftersom det är ju han och Tages lilla gemensamma bebis, skulle man kunna säga. Så det som Hasse Alfredsson gör därefter, det är ju inte inom ramen för Svenska Ord, utan det är ju i andra bolags regi.
Ja, han gjorde ju fortsatt mycket efter fram till sent 00-tal, får man väl säga. Även om han kanske ju regisserade mindre och mindre, men han var ändå aktiv som skådespelare och med i diverse saker.
Ja, och sen så var han ju framförallt Skansen-chef i slutet på, det är väl slutet på 90-talet, eller om det är bara på 00-talet som han är Skansen-chef. Men just Hasse Alfredssons regiinsatser är ju lite intressant, tycker jag. Jag har ju läst Kalle Linds utmärkta biografi. En man, vad är det den heter? En man som ritar och skoj. Nej, jag kommer inte ihåg vad den heter, så jag ska inte. Men Kalle Linds biografi om Hasse Alfredsson. Och han gör ju den någon poäng av att Hasse Alfredsson i sin filmproduktion under 1980-talet är, han är ju oerhört produktiv filmmässigt under 1980-talet. Han gör Den enfaldige mördaren 1982, som ju måste räknas till de svenska klassikerna. Det är ju, den brukar ju hyllas som en av de bättre svenska filmerna. Stellan Skarsgård får väl sitt stora genombrott. Även om han har spelat i...
Bombi Bitt.
Ja, det är väl där han gör sin debut. Men jag tror att hans liksom stora genombrott är Den enfaldiga mördaren. Ja. Och sen gör han P och B, som bygger på Nina Pettersson och Bendel 1983. Sen gör han Fall som vatten 85, Jim och piraterna Blom 1987. Faktiskt en av de första filmerna jag såg på bio. Jag tror att jag var 9 år gammal när jag gick på bio 1987. Tyckte ju jättemycket om den då. Även där är ju Stellan Skarsgård med. Och jag tror Stellan Skarsgård faktiskt är med i alla de här filmerna. För han är även med i Fall som vatten, som vi ska prata om. Han är ju även med i P och B, och han gör ju även en roll 1988 i Kalkonrullen, Vargens tid. Och det är ju egentligen det sista som Hasse Alfredson regisserar. Alltså den sista riktiga långfilmen. Han gör ju det är väl någonting till Göteborgs filmfestival i slutet på 90-talet. Olika svenska regissörer gör 10-minuters filmer som sen klipps ihop till den här 90-minuter 90-tal.
Okay.
Och det är ju inte någon, alltså det är en 10-minuters-ish filmsnutt som han regisserar. Men i övrigt så har han ju liksom sin stora produktion mellan 1982 och 1988. Och anledningen till att han lägger av efter Vargens tid, det är ju att den får så oerhört dåliga recensioner. Den blir verkligen sågad jäms med fotknölarna. För Hasse Alfredson hade någon idé där att han skulle kommentera samtidsrasismen. För i slutet på 80-talet där så har vi ju en starkt växande rasism i Sverige, med Bevara Sverige svenskt, och vi har Sjöbopartiet, och vi har diskussion kring flyktingar och så vidare. Så då ska han göra en historisk film som på något sätt ska kommentera samtiden. Och jag har tyvärr inte sett Vargens tid, men av allting det jag har läst så är den riktigt, riktigt dålig. Och recensionen är ju verkligen inte nådiga mot Hasse Alfredson. Och han tar ju, vad det verkar, just den här typen av recensioner väldigt hårt. Det har man ju sett även tidigare. Så efter att han har blivit sågad i den här, efter Vargens tid, så gör han egentligen ingen mer film. Efter att det liksom har pumpat ut 1, 2, 3, 4, 5 filmer inom loppet av 6 år.
Ja, han är ju, alltså han är född 31, så vad var han då, 57 när han då slutade regissera film liksom. Mm. Det är ju ingen ålder att sluta regissera, om man sänker så liksom.
Nej, och de som man har gjort innan Vargens tid, alltså Den enfaldige mördaren, hyllad, Pettersson och Bendel har fått, vad jag vet, goda, jag tycker väldigt mycket om den och fått goda recensioner. Fall som vatten fick ju Guldbagge och väldigt, ganska blandade recensioner förvisso, men det fanns ju de som gav den väldigt gott betyg. Jim och piraterna Blom minns jag inte, eller har ingen aning om hur den föll liksom i recensenternas, eller hur recensenterna mottog den. Jag minns bara att jag tyckte den var en väldigt, väldigt trevlig barnfilm. Men så att jag tror ju att Hasse Alfredson skulle kunna ha regisserat och skrivit manus till bra många fler filmer om han inte har blivit så jävla bitter efter sågningen av Vargens tid. Sen kan det ju också hänga ihop med det där att Tage dog 1985, men liksom hans bollplank, samarbetspartner, även om inte Tage Danielsson egentligen är med i produktionen av vare sig Enfaldig mördaren, P.O.B. Fall som vatten, eller de som kommer efter hans död givetvis, så tror jag har haft en sån liksom sparringpartner, livskamrat mer eller mindre i, vad blir det, över 30 år, eller i det närmare 30 år. Och när den då försvinner, det klart att det kan slå hårt mot det konstnärliga skapandet någonstans.
Jag vill minnas, det här ska absolut inte tas för någon sanning, men jag vill minnas att jag har sett en intervju här, det måste ha varit 10-15 år sedan, med Hasse Alfredson, där han har pratat om att ja, men saker och ting var inte lika kul efter att Tage gick bort. Och liksom, när då han går bort, Hasse Alfredson gör ett par lyckade filmer, sen kommer en där han blir toksågad. Han har, som du säger, inte Tage kvar. Alltså det kanske räckte liksom, för att nej, men nu gör jag något annat. För det var ju så att han slutade göra saker. Han var ju, som sagt, han var ju Skansen-chef då 92-94. Han skrev ju böcker, och han var med i lite små, mycket små roller sådär i olika diverse filmer, men han var ju fortfarande en aktiv person, bara det att han inte gjorde samma saker längre. Han satt inte upp revyer och han gjorde inte filmer på det sättet.
Nej, och jag kan nog bekräfta den bilden, för nu letar jag upp vad Kalle Linds biografi heter. Den heter Hasse Alfredson, en sån där farbror som ritar och berättar. Det är den fullständiga titeln. Och i den så skriver han just om hur Hasse liksom efter Tage Danielssons död lite grann, ja, men han tappar sin kreativitet, han går ju verkligen ner i tempo. Sen har ju Hasse Alfredsson genom hela sitt liv, det finns ju väldigt tydligt ett mörker. Hans liv har präglats av mycket död. Hans son, eller en av hans söner, dog ju vid, när han var liksom väldigt, väldigt ung. Eller om det är hans bror som dör kanske.
Han har ett barn som dog när barnet var 5 år gammalt, son.
Ja, precis. Så, och det finns mycket mer av den varan i Hasse Alfredssons liv. Och läser man en del av hans böcker och tittar på filmerna, de är ju verkligen inte muntra, de filmerna. Alltså till exempel i en fall det är mördaren. Det finns ju några riktigt vidriga scener i Den enfaldige mördaren. Den här när Hasse Alfredsson själv slänger in sedlarna i kaminen som någon fattig bonde har kommit. Han har liksom tagit sina sista besparingar för att betala något lån till Hasse Alfredssons rollkaraktär. Och sen när han får sedlarna så slänger han dem i brasan och säger att principer är principer.
Ja.
Och det, just det här mörkret och den här svärtan finns ju genomgående i Hasse Alfredssons egen produktion. Och mycket dessutom då blandat med extremt mycket humor och värme som ju finns i framförallt Hasse och Tages revyer. Som Under dubbeljöken eller 88 öres revyn eller Alla gula hund, gröna hund, svea hund. Och en hel del av filmerna som Tage Danielsson och Hasse Alfredsson, det som de producerar ihop i någon mening, om det är Tage Danielsson som framförallt står för regin i de av de svenska ordfilmerna.
Ja, men också så här, jag såg det, hans pappa dog när han var 15. Alltså det är ändå en tidig ålder att förlora en förälder. Det är klart att sånt påverkar en i vuxen ålder. Också när dessutom, alltså, jag kan förstå att liksom en fruktansvärt orättvisa det måste kännas som att pappa dog när jag bara var 15, vilket är för tidigt. Och sen dör en av hans söner när barnet bara är 5 år gammal i någon elolycka, läste jag. Så ja, det är liksom, det finns grogrund för bitterhet, verkligen. För då han var inte ens 40 när det hände liksom. Alltså det, som du säger, mycket död och mycket elände runt honom. Som man kanaliserade på diverse olika sätt, får man väl säga.
Till exempel i Falk som vatten 1985. Eller? Ja. Håller du med om att det finns en svärta i Falk som vatten?
Jo, det får jag väl någonstans. Alltså, jag tycker inte att den kommer ut på ett särskilt bra sätt, kanske. Men jag ser att det ska finnas där, absolut. Eller nej, jag tycker att det är glasklart att det är det. Men jag tycker inte att det är... Vi kan väl spoila att det kanske är jag som inte tycker filmen riktigt lika bra som du gör.
Så jag tror inte folk är jätteförvånade över det faktiskt. Att det nej, är på det sättet.
Det är sant.
Men, vi kan väl vara överens om att svärtan finns. Sen är vi inte helt överens om hur man lyckas liksom ro det hela i land. Men det finns en ambition av att måla en bild i mörka färger någonstans. Ja.
Men Hasse Alfredsson, alltså regi, manus, även med som producent då såklart, tillsammans med Valdemar Bergendahl.
Legendarisk producent och liknande inom svensk film.
Ja, musiken står ju Stefan Nilsson för.
Honom känner vi ju sedan tidigare.
Ja, hur roligt att jag gick in på Wikipedia nu. Den Stefan Nilsson-länken leder ju inte rätt. Den leder till en sportskytt. Det är ju fel Stefan Nilsson.
Jag tycker det är inte ett jätteovanligt namn. Så.
Nej, vi hade ju Skuggan Nilsson också på 90-talet i hockeyn.
Just det.
Stefan
Nilsson. Sen, jag tänker att sådana personer som heter Stefan Nilsson bör ju lägga sig till med antingen ett smeknamn som Skuggan eller en mellanbokstav typ. Stefan R. Nilsson, som lärarna R. Svensson, så bör den heta Stefan R. Nilsson eller Stefan någonting Nilsson.
Ja.
Dan Stefan Nilsson heter han, så han borde heta Stefan D. Nilsson.
Ja. Nej, men han har gjort musiken till Beck-filmerna på 90-talet. Stefan Nilsson. Så att han har vi ju pratat, eller hans filmer har vi pratat mycket om, och vi har ju pratat även om honom, att musiken där är briljant. Förutom i Polismördaren är det väl där de byter tema liksom. Vilket de inte skrivit.
Nej.
Skådespelarna då?
Nej, jag vill bara nämna innan vi går in på skådespelarna att sönerna Alfredsson faktiskt är med på ett litet hörn här i Falk som vatten. Eftersom Thomas Alfredsson som står som under rekvisita och Daniel Alfredsson står under attributör. Vad är en attributör? Kan du förklara det för mig?
Nej, men det finns ju snuskiga skämt att dra, så att säga. Men det kanske vi inte behöver göra.
Det är en person som förser skådespelarna med nödvändiga attiraljer för att med hjälp av dem stärka sin rolltolkning, enligt Wikipedia.
Oh.
Jag gillar det där. Man förser skådespelarna med nödvändiga attiraljer.
Ja, vad kan det vara?
Ja, en sup, tänker jag, när man behöver liksom lugna nerven eller liknande.
Du tänker så, du tänker kreativt du.
Jag tänker kreativt, jag tänker hur jag skulle jobbat om jag hade jobbat som skådespelare. Då hade jag varit en sån riktig suput.
Vart full hela tiden.
Ja, lite som jag är på jobbet nu för tiden.
Ja, det är sant.
Men säg ingenting till min chef, som jag brukar säga i podden ibland. Mm.
Skådespelarna då?
Ja, vill du börja från början?
Ja, men jag börjar, jag tar den ordning jag har dem här. Malin Ek som Klara.
Fallgren, poetissan.
Poetissan, precis.
Jag gillar att man gör en feminiform och säger poetissan. Ja. Jag tycker det är mysigt. Skulle du kunna placera henne någon annanstans än i Falsk som vatten?
Jag hade inte kunnat placera henne här innan och jag har inte sett henne i någonting annat vad jag vet.
Nej, jag kan verkligen inte. Hon står ju på sin sida på Svensk Filmdatabas, så bas, så står hon ju med som i Bröderna Mozart bland annat. Barnens ö, Bängbulan från 1903. Alltså ingenting som jag kan överhuvudtaget relatera till.
Nej, inte heller.
Nej, så att Malin Ek för mig är ju en karaktär som jag bara har sett i Falsk som vatten och som jag bara tänker på som en person, Klara Fallgren i Falsk som vatten överhuvudtaget.
Ja. Samma här. Sverre Anker Ostahl då? Vad har du på honom?
Jag har att han spelade Knut Fränkel i Ingenjör Andreas Luftfärd, som är en jättebra film faktiskt. Jan Troells film om den här fantastiska André-expeditionen. Har vi pratat om André-expeditionen i den här podden tidigare? Eller någon annan podd eller något annat sammanhang jag har pratat om det?
Jag har inte pratat om det i alla fall.
Nej, för jag är ju så där oerhört fascinerad av just André-expeditionen. Det finns ju en jättebra Peter-dokumentär om André-expeditionen. Jag tror att jag på riktigt nu, jag har säkert lyssnat på den typ 30 gånger. Det är en sån där som jag brukar sätta på när jag ska sova. Den är så oerhört fascinerande och intressant. Det är alltså tre stycken Stockholms kisar som egentligen, André har flugit luftballong tidigare, men han har aldrig varit uppe i luften mer än ett dygn och liksom flugit över Sverige och liksom lite grann ut över öppet hav, men i övrigt så är han en novis när det kommer till luftballonger. Och Knut Fränkel och Nils Strindberg, som är de övriga två som följer med, de har inte heller någon erfarenhet av det här. Och då får de för sig att men vi ska åka tvärs över Nordpolen. Ingen har gjort det tidigare, ingen har lyckats med det tidigare. Ingen ens, inte ens försökt. Och de ger sig ut och tänker att men det här ska vi lyckas med. Ballongen stannar efter väldigt, väldigt kort tid. De blir strandsatta uppe på Nordpolen. Ingen möjlighet att kontakta omvärlden överhuvudtaget. Men de ger sig ut på isen och försöker hitta någonstans. Och så går de där vecka efter vecka. Landar till slut på någonting som heter Vitön. Där alla helt plötsligt bara dör. Och sen hittas de 40 år senare. Väldigt spännande historia.
Ja, är det Andreas polarexpedition man får upp när man i ett lexikon slår upp hybris?
Ja, det är definitivt vad man kan få upp när man slår upp hybris. För om det var någonting som Samuel August André hade, så var det nog fan hybris. Spelades för övrigt av Max von Sydow i Ingenjör Andreas Luftfärd. Och det är därifrån som jag, om jag har någon sån här koppling till Sverre Anker Ostahl, så är det från Ingenjör Andreas Luftfärd. I övrigt ingenting på honom heller.
Nej, det är samma. Eller ja, nej, jag har inte ens det, men jag... Så att, nej, han spelar i alla fall John här i Falsk som vatten. Det var en huvudman, om man säger så.
Ja, det får man väl säga.
Hans fru Anna spelas av en person vi kanske känner till desto mer, Marie Göransson.
Mm.
Samtidigt så satt jag tänkte på, vad har jag sett Marie Göransson i egentligen? Hon är ju med i massa Beck-filmer, men det är ju de jag inte har sett. Liksom.
Nej, men alltså Marie Göransson tänker jag huvudsakligen som en teaterskådespelare. Det är framförallt där jag placerar henne.
Ja, men det är ju Dramaten man tänker på.
Ja, det är Dramaten. Hon är ju den typen av skådespelare, en Dramatenskådis. Hon är ju gift med Jan Malmsjö sedan 70-talet.
Ja, men det är klart hon är. Det är klart hon är.
Och nu ska man ju inte säga att det är det hon är känd för det är ju absolut inte det hon är känd för. Hon är ju verkligen känd i sin egen rätt. Men då som Dramatenskådespelare i första hand. Och som polischef är hon väl i de nya Beck-filmerna, om jag inte minns
det. Det är hon säkert. Jag har ingen aning.
Jag har svårt att tänka mig Marie Göransson som typ en kriminaltekniker. Möjligtvis att hon skulle kunna funka som en sån obducent nere i på obduktionsbordet där.
Men jag minns inte vad det är för roll hon gör i
Beck-filmerna. Det är väldigt mycket vi inte har koll på, inser du det där, när vi sitter och pratar?
Jag har sett henne, stark
tobak det här.
Ja, jag har sett henne i Göta kanal där hon har en liten roll. Mm. Jag har sett henne i Skenbart. Men för mig är hon kanske mest, som jag hör henne hyfsat ofta, är ju På minuten. Där hon är med sen något år eller två tillbaka.
Ja, är hon med i standard? Det var väldigt länge sedan jag lyssnade på minuten.
De roterar ju ett gäng. Det är väl hon, inte Annika Andersson, utan den andra.
Pia
Johansson.
Pia Johansson heter hon efter honom.
Ja, är väl alltid med i princip.
Och sen Olof Wretling brukar väl vara med nu för tiden också.
Han är med lite för mycket kanske, ja. Han är rolig i lagom mängd.
Ja, det får stå för dig. Det får stå för dig. Jag vill inte ha någon hatmejl här. Från någon.
Nej, det behöver du inte få. Marie Göransson är väl med och har väl gjort en grej av att hon är dramatiskådare så ganska kass. Men det är ändå roligt när hon är där.
Mm, det kan man ju också göra en grej av.
Ja, Stellan Skarsgård spelar Stig.
Mm. Klara Fallgrens sambo. Och en... jag vet inte om man ska beskriva honom som en misslyckad författare. Han försöker skriva böcker i filmen.
Jag skulle säga att han är en misslyckad författare och en misslyckad människa.
Väldigt misslyckad människa. Och en ganska ful människa också, rent estetiskt.
Ja, det är som att han har behållit eller gjort... Det var som att han kände i den enfaldiga mördaren att jag vill ha en liten annan typ av fula tänder. Så att, well done. Stellan Skarsgård är ju annars en av mina favoriter. En grym skådespelare.
Ja, okej, om du skulle säga så här. Vad är Stellan Skarsgård numera känd för? Vad är det liksom som är hans stora claim to fame nu 2022?
2022?
Nej, inte för det han har gjort i år, tänker jag inte. Men om du tittar idag och tittar tillbaka på Stellan Skarsgårds karriär och liksom lyfter fram några höjdpunkter. Om jag tänker Peter Haber idag. Ja, men Peter Haber, han är Beck. Det är liksom det som är hans claim to fame, tyvärr, för kanske hans del. Men det är det han kommer komma att bli ihågkommen som. Men vad är det Stellan Skarsgård kommer att bli ihågkommen som? Förutom att han har ynglat av sig som satan.
Ja, precis. Och att han har väl barn som är yngre än sina barnbarn, typ, för mig.
Spännande.
Ja, nej, men för mig är han ju är väl tredelad. Och det är att han är med i Avengers-universet. Han är med i Pirates of the Caribbean-universet. Och han är ju Hamilton, såklart.
Mm.
Men för mig är han ju så pass mycket, alltså, han är så pass mycket mer. Alltså, han är så bred.
Det kanske är det som är hans claim to fame då, hans bredd, att det är det som är liksom grejen. Och att man sen kan lyfta fram enskilda storhetsinsatser.
Jag menar Good Will Hunting är han var med. Jag älskar Jakten på Röd Oktober, där han visserligen har en ganska liten roll.
Mm.
Men alltså för mig är han ju någonstans en av de svenskar i Hollywood, eller få, framförallt hans generation, som har kommit till Hollywood och till slut faktiskt fått spela amerikaner.
Mm.
Det har vi inte varit bortskämda med så mycket tidigare. Det är mer nu för tiden. Ja, men Joel Kinnaman, men han är väl också halvamerikan eller vad det är liksom. Så att det är ju inte Skarsgård, han är ju verkligen svensk.
Mm.
Tjernobyl är han ju bra i. Alltså jag tycker att han...
Du gillar Stellan Skarsgård, det kan vi konstatera.
Ja, Änglar och demoner är ju en dålig film, men det är kul att se liksom Stellan Skarsgård i en sån Hollywood-blockbuster någonstans. Mm. Alltså, ja, och att, visst, han spelar ju inte huvudrollerna i de här filmerna, men han är ändå med liksom i förhållandevis bärande roller. Mm. Han är inte bara liksom... Mikael Nyqvist må han vilja i frid. Han ju aldrig gå och bli någon som fick jättemycket tid i varje film han var med i Hollywood. Han var ju en rysk bad guy i någon Mission Impossible väl.
Mm.
Och liksom, det var ju så att han syntes mest i den filmen. Inte ens näst mest. Sen hade han kanske kunnat nå dit om han hade fått vara frisk och leva. Mm. Men Skarsgård har ju verkligen lyckats etablera sig där borta. Och så kommer han ju tillbaka hit och gör lite... Ja, men han är väl med i en hel del av... Von Triers filmer och sådär fortfarande väl.
En stor skådespelare, kanske en av våra största.
Ja, faktiskt. Mm.
Ska vi gå vidare till en skådespelare som kanske inte har riktigt lika mycket på sin CV, Lotta Rammel.
Ja, du vill hoppa till Lotta Rammel. Ja, nej. Det...
Jag vet inte varför. Jag tog henne för att hon stod näst på min lista. Så att jag tänkte att vi tar en kontrast till Stellan Skarsgård.
Ja, alltså... Taskigt nog får man väl säga att hon är väl mest känd för att vara Povels dotter. Liksom. Mm.
Ja, där har vi ju verkligen, om Marie Göransson har en kändisskap i sin egen rätt, så är ju Lotta Rammel mest känd för sitt efternamn, så är det ju nog tyvärr.
Ja, och det blir ju så när efternamnet är så pass speciellt och Povel gjorde det han gjorde, så att säga. Liksom.
Mm.
Hon var ju tydligen med, den har inte jag sett, Sagan om Carl Bertil Jonssons julafton, den nya spelningen som spelades in här i Göteborg bland annat, i din gamla studio.
Ja, de spelade in den uppe i Gatinhjälmska huset. Delvis barnhemmet, ja. Som är någonting som man har lagt till i efterhand. Den finns ju inte med i originalet. Okay. Men i den här nyfilmatiseringen då från 2021 så är delar inspelade då i Gatinhjälmska huset. Hon spelar fru Bergdahl, alltså HK Bergdahls fru. I Sagan om Carl Bertil Jonssons julafton.
Och det säger mig ingenting.
Ja, har du sett Carl Bertil Jonsson, alltså den tecknade som går på julafton varje år?
Jag har sett den några gånger tyvärr, ja.
Mm. Där är ju den i slutet när Carl Bertil Jonsson har blivit avslöjad, eller när han själv på julaftonskvällen berättar att han har stulit paket från rika och jättefattiga, så bestämmer ju hans pappa Tyko Jonsson att de ska resa runt till alla som han har stulit ifrån och be om ursäkt. Och då kommer de bland annat till byrådirektör HK Bergdahl som har både mahognyport och husa och knackar på där. Och då så är det hans fru som säger att den julklappen som Carl Bertil stal, att hoppas att den var fin, för det sa jag till min morbror i telefon att den var. Okay. Vi får så mycket skit från släktingar som vi ändå inte bryr oss om. Så att, och där vänder ju allting, för då när Carl Bertil säger att han har tagit paket och gett till fattiga människor, så säger då HK Bergdahl att det här var banne mig det finaste jag hört sedan jag konfirmerades.
Byrådirektör HK Bergdahl stod och gapade.
Det var för banne mig det finaste jag hört sedan jag konfirmerades.
Ja, hon är tydligen med i säsong 6 och 7 av Rederiet också, som någon Diana Nordin. Jag kan inte minnas det.
Så långt fram i Rederiet kommer jag skulle nog kunna plocka en del i de första säsongerna fortfarande.
Ja,
men jag vet fan hur långt jag såg. Hur många säsonger var Rederiet egentligen?
Var det så 20 någonting eller?
Ja, jag vet inte hur länge jag följde den. Men jag följde den ganska slaviskt under bra många år där på 90-talet i alla fall.
Ja, var det inte så här ett antal hundra avsnitt som den jag kommer inte ihåg, i något avsnitt så får man väl höra Freja prata, det är väl om det är liksom 200 eller 100 eller sådär liksom, jag minns inte, men...
Totalt sändes 20 säsonger mellan 92 och 2002.
318 avsnitt verkar det som att det har kommit.
Fantastiskt, hur brutalt det är... mycket.
Ja, det är en del. Mm. Det hände ju, jag gillar hur den och Tre Kronor gick lite bananas emellanåt. Jag vet inte om Rederiet blandade in Aliens, men Tre Kronor gjorde det ju ett kort tag i alla fall. Och det är ju fantastiskt bara det liksom. Vi hoppar vidare till en person som vi kan... Ja, Örjan Ramberg är med.
Mm.
Och han spelar Carl, kompis till John.
Mm. Så, ska vi säga något om Örjan Ramberg eller riskerar vi att bli stämda för förtal då?
Jag kör lite. Nej, vi går vidare tycker jag.
Vi skiter i honom tycker jag. Yes.
Ja, han har varit med länge. Filip Sandén har också varit med länge. Spelar Jens. Vem är Filip Sandén för dig?
Är han Jessica Sandéns fru? Jessica Sandéns bror? Eller är de gifta? Jag vet inte deras relation egentligen.
Bror är det jag får fram här.
Ja.
Jag tänkte mer vad du har sett honom eller sådär.
Ja, alltså det är ju så jävla mycket grejer som Filip Sandén har gjort. Det som kommer upp liksom på näthinnan från Bäck till Bron-universum, det är ju att han spelade i Tecknam Coq Rouge.
Yes.
Att han var någon av Appeltoft och den andra karaktären som jag inte minns namnet på nu. Det är väl framförallt det som jag kommer ihåg från Bäck till Bron-säsongerna.
Mm. Det är väl samma för mig. För mig känns det som att jag har en bild av att jag sett honom mycket, men jag kan inte komma på vad. Liksom.
Nej.
Och när jag ser hans liksom, filmografi här, så är det inte så att jag bara, oh, den här och den här, utan det är mycket som jag känner att det här har jag inte sett. Det här
men han har ju en grymt gedigen filmografi.
Det får man säga.
Det får man ändå säga. Men den är ju extremt. Han har gjort liksom en roll i en Beck-film. Han har gjort en roll i en Van Veeteren-film. Han har gjort en roll i en Hamilton-film. Han är liksom inte en sån som hänger med i flera filmer i ett koncept som Hamilton eller Van Veeteren eller Arne Dahl för den delen.
Van Veeteren tror jag han var med lite mer i, men det är ju också det. Jag tror inte så mycket annat.
Ja, Van Veeteren har du rätt. Där är han faktiskt med i flera. Där jag tar
typ
tillbaka
4,
det. Och
så. 5, sådär, ja.
Jag tar om det och säger så här istället, att han har varit med i en Beck-film, en Wallander-film, för jag hittar bara en Wallander här i listan, ja. Och flera Van Veeteren-filmer. Så får du klippa det så att det låter som att jag har koll på vad jag pratar om.
Eller så låter vi bara
vara kvar, så får jag framstå som idiot jag är.
Det enda som ska bort är mina hostningar som kommer med jämna mellanrum.
Är det för att du har börjat röka nu igen?
Ja, eller för att jag bor med katter.
Kan vara så. Yes.
Jag har egentligen två, kanske tre till. Jag vill nämna Katarina Allinde som Tina, vilket är Johns dotter. Jag vill mest nämna henne för att hon sen blev Hallåa på TV4. Och hon har en smått legendarisk intro till när TV4 första gången ska TV-visa Jurassic Park.
Okej.
Okay. Den finns på YouTube, eller fanns i alla fall. Där... Ja. Hon sitter till synes och läser som vanligt, och sen så börjar det, hör man med det här ljudet, när man hör när T-Rexen och så skakar de kameran och hon tittar sig omkring och så flackar ljuset.
Men nu ska jag inte bara prata om pengar, utan Jurassic Park är verkligen ett storslaget äventyr med otroliga specialeffekter som kan få vem som helst att tappa hakan. Men vad är det som händer?
Det är snyggt ändå. Minns att jag gillade det något enormt.
Ja, jag var ju hopplöst förälskad i henne på 90-talet där. När hon var på
det var så. Och,
fan vad snygg jag tyckte hon var.
Okej, ja, jag var lite tvungen för att tänka på det.
Jag kan ju se det nu.
Men...
Ja, jag har varit kåt länge.
Ja, också med Jönsterlingen på Mallorca. Det är den enda referensen jag har. Men jag kan inte minnas vem hon spelar eller vem hennes karaktär är. Men hon ska tydligen vara med där.
Ja,
hon är med i Jimmy Pratade Blom också då, från Hans Alfredsson.
Men den kommer väl året efter, eller två, om det är 86 eller 87 där. Så att,
Jag gick in på dens Wikipedia-sida nu. Jag älskar att Mikael Nyqvist står som Darth Vader, Lisas pojkvän.
Jag måste se om Jimmy Pratade Blom.
Jag måste se Jimmy Pratade Blom.
kan vi på något sätt skona in den som en krimfilm, så kan vi göra ett avsnitt om den om en månad, den 15 oktober.
Det gör vi kanske inte, men jag skulle vilja att vi gjorde det. Mer måste ju, Magnus Uggla måste ju nämnas bara för att det är Magnus Uggla.
Ja, jag läste någonstans att det här är hans andra roll efter att han hade filmdebuterat i G.
Okay.
Som i Gemenskap. En riktigt, riktigt klassisk 80-talsrulle. Har du sett G som i Gemenskap?
Ja, den har jag sett...
Allt för många gånger.
Nej, men ett par gånger. Men jag börjar få svårt att se den nu, för att den är ju pajig på många sätt. Men den är ju också rolig.
Ja, nej, men den är ju verkligen en sån. Den är ju extremt mycket tidsdokument i allt. I estetik, i anslag, i moral, i... Ja, men i allting. Och Magnus Uggla är ju fantastisk i G-filmen. Staffan Hildebrand är det som har regisserat.
Ja, men jag har ju liksom tidigare... Ska inte påstå att jag har jättebra koll på Uggla. Men jag har tidigare tänkt så att okej, han gjorde G för att någon bad honom, men att han inte liksom tänkte. Men här är han ändå med i en annan typ av film. Försökte han skådespela, eller var det
jag
bara att han
jag
blev...
vet inte. Han har ju inte, det är väl G och Fall som vatten som han har gjort som några roller. Det finns några till här på en filmdatabas, men det är väl ingenting som kan, det är ju en Sex lögner och videovåld från 2000, Ugly Bunny från 2010. I övrigt ingenting. Så jag vet inte om det var en skådespelarroll som det var han försökte sig på. Jag har ju hans biografi stående i min tvättstuga. Jag bor ju en bibliotekarie här på våran våning som har som en liten hobby att ställa in lite böcker i våran tvättstuga som man kan låna. Vilket är trevligt. Jag kanske ska läsa Magnus Ugglas biografi vid något tillfälle och se om det står något om hans eventuella skådespelarkarriär där.
Gör det. Det kan också sammanfalla. Det här var ju 85 då. 86 hade han tydligen sina första framgångar på Trackslistan och på Svensktoppen och så här. Mm. Kan ju sammanfalla med att helt enkelt musiken tog lite mer fart i slutet på 80-talet. Ja, han var ju väl, alltså han hade ju släppt mycket innan, men han ansågs väl vara lite kontroversiell. Det anses han väl fortfarande vara på många sätt, men ja, men med, ja, det finns ju en klassisk intervju om där som han lämnar, jag kommer inte in något SVT-program för att de ställer så konstiga frågor liksom. Så att han hade väl ett rykte om sig som kanske inte var det roligaste att ha alla gånger. Och sen blev han mer och mer, ja, men folkkär får man väl säga.
Ja, alltså jag tänker att han någonstans här, som du säger, i slutet på 80-talet, för då släpper han ju den här allting som ni gör kan jag göra bättre, som är den här coverplattan där han framförallt tolkar lite olika progglåtar, någon hola, någon nationalteatern, Inkom just med filmen 18 Dang. Och den har jag minns jag det som nådde ganska stora framgångar. Och sen så kommer ju hans supersuccé 35-åringen 1989 med monsterhitten Jag mår illa. Med de fantastiska raderna: när Henning Penning gör slagerdebut så går min gräns för vad jag pallar för, då lägger jag en pizza och går ut.
Och när sen Henning Penning gör slagerdebut, då går min gräns för vad jag pallar med, då lägger jag en pizza och går ut.
Det finns ju ett jättebra avsnitt av Della Morta där Kalle Lind och Fredrik af Trampe går igenom hela Jag mår illa och dissekerar de olika referenserna som görs i Jag mår illa, som ni absolut bör lyssna på om ni prenumererar på det.
Ja, ja, det får man ju absolut göra.
Ja, har du någon mer skådespelare nu när vi har kommit sådär 35-40 minuter in i podden och inte ens har börjat prata om handlingen i filmen?
Jag som tänkte att det här ska vara ett kort avsnitt. Man måste ju nämna Ing-Marie Karlsson som vi ser i början av filmen och sen aldrig mer. Vi ser ju henne som Kolbergs fru då sen i Beck-filmerna.
Ja, framförallt så ser man ju Ing-Marie Karlssons fantastiska tuttar sänka sig ner över... över John Hjortfeldts öron där i första scenen. Eller ja, det, om det är andra scenen där.
Ja, men det är en start som gör att man blir nyfiken i alla fall, får man ju säga. Hon har ju en märklig karriär. Alltså så här, Tuppen, Mitt liv som hund. Det var ju ändå bra filmer liksom. Och sen, ja men lite Beck. Och så Tre Kronor på det liksom.
Och fantastiska Reine och Mimmi Fjällen får man ju inte glömma i sammanhanget.
Det här har jag säkert sagt någon gång. Jag vet inte om det är den här podden, men eller jag vet att jag har sagt det i någon podd, men jag säger det igen, att Reine och Mimmi Fjällen, det är liksom det är det som gör att man bör hoppa att aldrig ge upp, för att den skrevs ju då av Hans Rosenfeldt.
Det gillar man.
Som sen
det
gjorde
gillar,
Bron.
Det gillar man.
Jo, alltså. Det här har jag sagt i podden, den här podden tror jag. Att han gick från det till Bron och sådär liksom. Det gör ju att alla ska ha hopp om att kämpa på och träna, så kan det bli bättre liksom. Men nu är jag klar med skådespelare, tycker jag.
Ja, jag vill bara nämna Folke Spuling Lind som spelar grannen i det här hyreshuset på Söder. Eftersom han
svensk ändå... jurist.
Svensk jurist?
Jurist, amatörskådespelare och lundaspexare står han.
Jaha, det hade ju ingen aning om att han var jurist. Han är ju framförallt känd som att just som lundaspexare och en av Hasse Alfredsons bästa kompisar. Och... lite grann har han ju beskrivit som Hasse Alfredsons mentor i någon mening. Han gör småroller i så gott som alla Hasse och Tages filmproduktioner. Och även med i några galenskaparna filmer, om jag inte minns fel. Jag kommer dock inte
filmversionen av Stinsen brinner är han med, och Macken är han med lite grann också.
Ja, just det. Så är det. Och där är väl också... är det filmversionen av Macken, eller? Det måste det vara.
Det finns ju bara tv-serie... Nej, det är filmen, ja, precis, just det.
Ja,
det
är för där, spelar, där, ja. Också, där är ju också Hasse Alfredsson med i filmen av Macken. Så det är väl därför som Folke Spuling Lind också är med.
Ja,
där.
Han är ju Ålborg. Alltså, när Hasse Alfredsson har sin sångscen så är ju Ålborg med och står med någon minigolfklubba eller vad det är. Mm. Ja, han är med i samma scen där liksom. Mm. Fast det är väl tyst, tror jag då, i den scenen. Ja, nej, men han, det var verkligen ett sånt fej. Jag bara, vem är det här? Jag känner igen honom så väl. Så fick jag...
nej, men han är ju en sån där som gör... han har ju gjort väldigt mycket småroller. Han är ju ingen skådespelare, utan han ploppar upp lite här och där. Och han gör ju en väldigt, väldigt rolig roll ändå i Falsk som vatten, som en oerhört märklig och neurotisk granne.
Ja, han är ju verkligen speciell.
Ja, det kan man säga. Men nu när vi då har kommit 45 minuter nästan in i podden om Falsk som vatten, så tänker jag tänker låta dig göra hisspitchen den här gången.
Varför då?
För att det blir så dåligt varje gång och det är roligt, ja, när du gör dåliga grejer.
Ja, nej, men vi har en poetissa som de kallar henne då, Klara, som John, förläggaren John, ska ge ut hennes verk och de blir kära i varandra. Punkt. Mm.
Alltså, du lyckas ju inte fånga någonting av essensen i den här filmen, känns det som.
Nej, jag hatar hisspitchar. Det är verkligen det jag sämst.
Vet. Och det är därför det är roligt att du låter höra dig svettas över att du ska göra dem. Det är roligt att höra dig göra dem och det är nästan roligast att klaga på hur dåliga de blir när du gör dem. Så ja, att jag tänker låta dig göra alla hisspitchar framöver.
Jag tänker att nästa gång, alltså i framtiden, får jag ju helt enkelt se till att skriva ner något.
Nej, gör inte det. Då blir det inte alls lika roligt om du gör bra.
Nej, för dig nej. Bra.
Nej, precis. Och för alla våra lyssnare som i princip bara lyssnar på podden för att få höra dina kassa hisspitchar.
Ja, nej, men John förälskar sig i Klara och han fixar väl boende åt henne och hon får väl någon psykbryt och samtidigt börjar konstiga saker hända, kan man väl lägga till på hisspitchen. Så är det.
Så är det med den saken. Jag tänker att nu, i och med att som sagt vi har pratat väldigt länge om skådespelare och allting annat, så kanske vi inte ska göra så jättenoggrann analys av själva filmen sådär scen för scen som vi kanske tenderar att göra bitvis.
Det tycker jag inte vi behöver göra.
Nej, men om vi ändå liksom ska sätta en ram för vad vi hamnar i. Du har redan sagt att Ingmarie Karlssons tuttar kommer in i en av de första scenerna.
Ja, det har väl varit du sagt.
Ja, det kanske var jag som sa att jag är ju väldigt fascinerad av tuttar, som du säkert vet.
Ja, verkligen.
John Hjortfeldt, som då är bokförläggare och gift med Anna Hjortfeldt, som är Johns fru då. Han är en notoriskt otrogen person, men framförallt så är han en notoriskt svartsjuk person. Han är ju en person som hela tiden misstänker att Anna är otrogen, och han gör ju allt för att någonstans sätta dit henne och för att hålla koll på henne och kontroll på henne. Medan det i själva verket är han som är konstant otrogen på olika sätt och flörtar både med sin sekreterare, med poetissan och med Ingmarie Karlsson som han ligger med på det här hotellet i Göteborg. För hon ska ju hela vägen ut i Angered när han betalar taxin till henne för 300 kronor.
Ja, hon heter ju Göteborgskan, är ju hennes karaktärsnamn.
Hon har inte fått ett namn, hon är helt enkelt heter Göteborgskan.
Ja.
Men John Hjortfeldt, han är då gift med Anna Hjortfeldt och de bor i en villa på Lidingö. Där har de två barn. Dels Lill-John. Vem fan döper sin son till samma namn som en själv och kallar honom Lill-John?
Normen.
Och när han då kommer hem från Göteborg så ger han Lill-John en vattenpistol. Och är inte det här någonstans det mest lysande exemplet på det vi kallar för då en tjeckovsk pistol. Det vill säga när man placerar in någonting i början av en film som sen kommer få betydelse i slutet av filmen.
Fan vad glad du blir att en tjeckovska pistolen också faktiskt var en typ av pistol.
Ja, jag tycker det är jättebra. Och det ska man någonstans visa upp vad en tjeckovsk pistol är i praktiken, så är det ju vattenpistolen i Falsk som vatten.
Jag köper det, absolut. Mm. Well done.
Ja, men här någonstans i början av filmen så introduceras vi ju också till poetissan Klara Fallgren, som har blivit publicerad av Johns förlag. Det är ju ett förlag som man har ihop med Örjan Ramberg. Och här kommer ju också Stig Svensson, Stellan Skarsgårds vidrige karaktär. Han beskrivs som en tidigare lovande författare med svår skrivkramp. Och när Stellan Skarsgård eller Stig Svensson kommer in i handlingen, vad är dina första reaktioner här?
Mina första reaktioner är hur fan han ser ut. Mm. För att han har ju som sagt en tandart som heter Duga. Det andra är att jag tycker att Skarsgård faktiskt gör en helt okej, eller en ganska bra insats. Jag tycker att han spelar den här rollen bra rätt igenom. Han är inte med jättemycket, ska vi väl säga. Han är med ganska mycket i början och sen försvinner han ju liksom.
Av naturliga skäl visar ju sig.
För exakt. Han
kommer ju avslöjas att han hängt sig när Klara lämnar honom för John.
Ja, för men hon är här... först otrogen med John och sen lämnar hon ju Stig, eller det går väl ganska fort.
Ja, för redan här i början så bjuds ju Stig och Klara ut till den här stugan ute i Askholmen, på ute i skärgården, där det finns ett fritidshus. Ja. Där de har en liten fest som bland annat där Filip Sandéns lilla Pillevipp visas upp för en inte så imponerad Stig Svensson.
Det är jag tycker att Filip Sandén inte har något att skämmas för, men det tyckte Stig Svensson tydligen. En annan tjeckovsk pistol är ju den här, Isjakt heter det väl, alltså som de åker runt i, som ju också kommer i slutet av filmen då. Så att det är mycket planteringar här i början. Hela huset är väl en plantering i och för sig.
Ja, för den kommer ju återkomma i slutet av filmen. Det är ju där någonstans själva slutstriden eller slutscenerna i filmen är, eftersom Klara kommer att få åka ut dit precis i slutet på filmen och sen även ut på isen. Vi ska ju kanske säga det också, att den absolut första scenen innan vi får se Ingmar Karlsson stuttar, eller göteborgskan stuttar, det är ju att vi hör någon som, eller ser någon som springer i snö på is och andas väldigt tungt. Det är ju den absolut första scenen vi får se innan vi introduceras till Ingmar Karlsson stuttar, som jag nu har nämnt säkert 4 gånger.
45 gånger. Men det är ju en sån grej som man inte förstår i början vad det här ska vara, utan man, okej, vi hade någon som sprang på isen, jag får komma ihåg att det var där, och sen går man ju bara vidare och följer filmen liksom. Men med tanke på att man kommer ganska snabbt ut till det här i huset och att det är is och det är vinter och det, det verkar vara bra is med tanke på att till och med Stig Svensson kör en bil på isen. Så, man anar väl redan där att okej, någonting kommer hända i mörker här ute liksom.
Och jag tror att det är så att man spelar in de här scenerna först, eftersom det var liksom väldigt tajt med tid när man skulle spela in Falsk som vatten, så gör man de isscenerna och vinterscenerna vintern 84-85, och sen så spelar man in resten av scenerna under våren, under, jag tror att det är en knapp månad som man färdigställer hela filmen under någonstans våren 1985. Men det som händer här också, det är ju att Stig Svensson lämnar i någon form av raseri efter att han har blivit skjuten med den här, är det vattenpistolen som han skjuter med någon, kommer inte ihåg vad det är som den är fylld med, men det är någon röd färg på något sätt, va?
Ja, det står här i en genomgång att det ska vara bläck, och han säger ju att det är bläck.
Just det.
Jag tänker snarare att han har fyllt det med rödvin, att det är det som skjuts, för att det finns väl en del vin i, vi är ju i bokbranschen, det är klart att det finns vin överallt liksom.
Såklart, men det jag skulle säga, det är ju att Stig Svensson skriker till Klara att hon kommer hamna på Bäckis igen. Ja. Och Bäckis syftas ju här då på Beckomberga.
Precis.
Och det kommer ju också att återkomma, vi planteras ju här med idén om att Klara på något sätt inte är helt frisk i huvudet. Mm. Vilket gör att vi kan misstänka att den, alltså det hon misstänker är förföljelser, att det kan finnas i hennes eget huvud, för hon kommer ju ganska snart uppleva sig förföljd, för att hon, det går ju bra för henne.
Förlåt, hennes... vill du bara inte prata om vad som hände på toa där först, med tanke på din ditt särintresse så att säga.
Ja, att Marie Göransson och John ska ligga med varandra, eller John vill ligga med sin fru, och hon är inte superintresserad, men ja, hon öppnar upp, ja men gör det fort då.
Ja, mot handfatet.
Ja, det är ganska mycket naket i filmen överlag, får man väl säga.
Ja, det får man säga, det är ju trevligt.
Och ytterligare, om vi spolar framåt i tiden, och en scen som jag absolut vill nämna i sammanhanget är ju den här festscenen, där vi får se bland annat Tage Danielsson då svepa förbi i bakgrunden. Och sen har vi ytterligare en rad, som man säger då, kulturpersonligheter. Hur många lyckades du identifiera av de personerna som svepte förbi i bakgrunden?
Helt ärligt så är det egentligen bara, jag skrev verkligen upp det, där är Kristina Lugn, skrev jag. Och sen så skrev jag, och säkert ett antal författare till man borde känna till. För jag tog ingen annan sådär spontant. Men jag var också lite, jag var redan här ganska ointresserad.
Du var redan här ganska full.
Nej, det var jag faktiskt inte. Men det, ja, det var lite...
Nej, men det finns en del... Och nu har jag ju listan framför mig och det är ju lite fusk. Men om jag ska ta dem som jag faktiskt kände igen, så givetvis den gamla folklivsforskaren från Lund, Jan Öyvind Svan, med sina karaktäristiska glasögon.
Ja, är det han som du har blivit anklagad för att vara lik?
Ja, Fritte Fritzson kallade ju mig för internetgenerationens Johanna Jubin Svan i något av alla de allt du velat veta som jag varit med. Fick jag det sagt också. Nils-Petter Sundgren, den gamla filmkritiken, är med i en bakgrundsscen där. Kristina Lund som du nämner. Sen har vi också Claes Östergren, författaren, som bland annat skrivit Gentlemen och Gangsters. Annika Hagström med i bakgrunden. Sen Susanne Bröger ska jag ärligt säga att jag inte såg, för jag vet inte exakt hur hon ser ut. Men hon ska också finnas med i Vimlet. Så vi har ju en ganska ansenlig rad med svenska kulturpersonligheter på den här förlagsfesten som jag tycker är ganska rolig.
Ja, Hasse Alfredsson hade väl, om han ringde så var det väl många som kunde tänka sig att komma, så kan man väl säga.
Mm. Och dessutom så får vi ju på den här förlagsfesten dels se John hålla på och ganska öppet flörta med sin sekreterare. Och dessutom får vi se Stig somna ganska duktigt på golvet, asplakat, medans Klara sitter bredvid. Men medans Stig då ligger och sover utslagen av alkoholen, så går Klara och John och knullar på soffan istället, så som man ju gör på förlagsfester.
Ja, och sekreteraren är ju då Fia, alltså Lotta Rammels karaktär, som väl, eller blandar ihop det, men inte hon tillsammans egentligen med Jesper Sandéns karaktär. Så att det,
sägs det explicit att de är tillsammans?
Nej, kanske inte jag, det kanske bara jag som tolkar. Ah, ja. Skitsamma. John är sugen, alltså Anna är ju inte jättesugen på John. Nej. Så att han tar ju de chanser han får. Och som du sa, han och Klara går att ha trevligt tillsammans.
Mm. Och det blir ju en spirande kärleksaffär mellan John och Klara. Och eftersom John är gift så får de ju ses lite grann i skymundan. De tar in på något hotellrum och ligger med varandra. Och sen så visar det sig att John har ett antal lägenheter som han kan, så som man ju har som förlagschef, och som han då erbjuder Klara. Och det här tycker jag kanske är som tidsdokument det mest intressanta med Falsk som vatten, just att lägenheter på Söder fanns tillgängliga till, liksom, och att de var nedgångna och sletna under 1980-talet. För det här är ju innan Söder blir gentrifierat. Det är ju innan Söder blir den här hippa stadsdelen som folk faktiskt vill bo på. 1985.
Som jag faktiskt har bott på.
Har du bott på Söder? Ja, det har du nog sagt tidigare i podden. Var var du bodde någonstans då?
Närheten av Bondegatan, närheten av Medborgarplatsen. Bondegatan är ju NCCL som en ganska fin adress här för mig. Jag bodde i andra hand och betalade 8,2 eller 8,5 för 25 kvadratmeter.
Ja, helt rimligt.
Helt rimligt, och det är helt ärligt, jag tror att nu skulle det anses som billigt. För det här var ju då 2012-13 när jag bodde där. Bara i 8-10 månader eller någonting. Men ändå, jag trivdes som fisken i vattnet på Söder.
Ja, det kan jag förstå.
Men flyttade hem till Göteborg efter det ändå.
Men 1985 så fanns det ju den här typen av nedgångna lägenheter på Söder i närheten av Vitabergsparken som Klara då kan bo i, och de försöker piffa till den här lägenheten så gott de kan och målar och tapetserar och försöker ha mysigt. Men det visar ju sig ganska snart att det står väl inte rätt till med Klara. Eller Klara upplever åtminstone att allting inte står rätt till. Vad är det som bekymrar henne?
Nej, men hon upplever ju, alltså hon blev i något tillfälle inlåst i någon skrubb i sin lägenhet eller något rum som hon målar om, och tror väl att någon har låst in henne fast det är själva verket i vinden, och hon ser lite ögon här och var dessutom, och hon upplever väl att grannen är mystisk, och det är liksom, det är lite av varje av det tredje så att säga. Och en del saker är väl hon något manus flyttar sig. Det visar sig att nej, men det var jag, säger John liksom. Alltså hon, allt som inte är, hon tolkar ju in saker i allt. Och sen har väl det mesta ändå en naturlig förklaring med tanke på att hon ju är lite förföljd. Så att
jo, men det som också händer, det är ju när hon står och målar om där inne i köksskrubben, att den här kaffepannan står och kokar och ger ifrån sig det här väldigt karaktäristiskt tjutande ljudet, som ju passar väldigt bra in i stämningen för någonstans, nu kommer det hända någonting läskigt. Eftersom hon liksom blir inlåst där, gasspisen står på, fönstret slår igen, och som tur är så kommer John och räddar henne ur situationen. Samtidigt så har vi ju den här galna grannen spelad av Spuling som hela tiden skriker på henne när hon går förbi, ja, att jag ser vad ni gör. Men John försöker liksom hela tiden hitta att det finns rationella förklaringar till det som händer. Att, ja, men det var jag som flyttade på manuset. Nej, men det var vinden som blåste igen. Det var ungar som målade det här röda. Varför äter du så mycket apelsiner på dörren?
Ja, det står, ja,
helt fantastiskt att de liksom säger, ja, men det var nog en liten, det var nog en kåt 13-åring här ute som målade. Varför äter du så mycket apelsin? Ja, jag vet inte fan alltså, jag vet inte fan.
Nej. Ja. Ska vi säga det också att Örjan Rambergs karaktär ligger ju med Johns dotter, alltså Tina, spelade av Katarina Rinder. Och de är ju liksom förlagspolare där. Så att det,
ja, och John
ser ju det.
Och John kommer på dem när han tänker att han ska upp och få lite mysstund med sin fru. Så ligger de där uppe och ligger med varandra.
Ja, som man gör.
Som man ju gör.
Jag gillar hur rationellt John och Anna bara, okej, nu tar jag det andra sovrummet så sover du där, så får jag min egna lakan och hon bara, då slipper jag dina snarkningar. Eller vad. Alltså det,
ja, och det har ju funnits liksom, ända sedan den första scenen när han kommer hem från Göteborg till villan i Lidingö, så märker man ju tydligt att det är en kylig distans dem emellan, mellan John och Anna. Det är ju ett väldigt kärlekslöst äktenskap och ett äktenskap helt utan attraktion. Det märker man ju i scen efter scen efter scen, att det blir på det sättet. Men det som någonstans får bägaren att rinna över för Klara, det är ju den scenen när Magnus Ugglas butiksinnehavare ringer till John för att Klara fått ett fullständigt sammanbrott. Och det skulle man väl inte, alltså det, man kan ju förstå hennes reaktion när hennes katt har blivit dödad och upphängd i en plastpåse på dörrhandtaget.
Det är lite creepy faktiskt.
Det tror jag att de flesta hade reagerat ganska illa på ändå, kan jag tycka.
Mm, det är helt med dig där.
Ja.
Ja, men dels så berättar hon ju om att hon har suttit på Beckomberga, det har hon gjort innan. Mm. Och sen åker hon iväg till sin pappa, som spelar då av Hans Alfredsson,
ja,
i Skåne.
Ja, just det. Det är ju det hon gör. Hon berättar sin sjukdomshistorik för John, givetvis. Och sen så åker hon ner till Skåne till sin far, spelad av Hans Alfredsson. Som du precis berättade för oss.
Ja, vad härligt att vi fick det repeterat.
Ja, så att alla vet vad det är som händer i filmen.
Ja.
Men det är väl egentligen här någonstans som det skulle kunna bli så att vi skulle kunna kalla den här filmen ändå för en krimfilm. För när John lämnar, hon åker ju ner och besöker Klara hos farsan där nere i Skåne. När han sen åker tillbaka upp till Stockholm så hörs han ju inte av förrän Filip Sandéns karaktär Jens åker till Klaras lägenhet för att leta efter honom och hittar honom död i badkaret. Och sen konstateras det att han har blivit förgiftad och att ett meddelande har skrivits på en elektrisk skrivmaskin. Där det står aldrig mer isjakt, utropstecken.
Ja, det är ett bra tecken. Mm. Det är en bra replik.
Men har vi inte några minuter här ändå som vi faktiskt gör att vi kan skohorna in det här till lite grann av en krimfilm?
Du menar att de blir förhörda av en polis?
Ja, precis. Bra, krimfilm.
Ja.
Tack.
Ja, för mig, jag vill snarare prata om, eller så här, jag vet inte om det var jag som var lite off. Jag tror någonstans här fick jag ta en paus i filmen för min son vaknade och så fick jag se den kvällen igen sen. Att jag blev liksom, för mig kom döden, Johns död, lite från ingenstans.
Ja, jag kan absolut hålla med dig där om att filmen skiftar ju lite grann skepnad i och med att John dör. Det är ju egentligen ingenting som har talat för att vi ska komma till den punkten att John ska dö. Att vi ska få ett lik i ett badkar. Det är ju inte liksom den typen av film som det har byggts upp till fram tills här och nu. Men så på det sättet så kommer ju hans död som lite grann av en överraskning.
Ja, det tycker jag. Men efter döden, då har vi ju de här få polisscenerna en stund där som gör att du tycker att det här kvalificerar sig som krim. Men då försöker Klara tänker ju på Stig med det här skrivna meddelandet och vill ju då få tag på Stig igen. För han är ju då hon är slut med för ett tag sedan och har inte varit med på ett tag. Så hon åker väl hem till där han bodde och där är det ju någon annan kvinna som bor som säger att Stig hängde sig i somras med hans ex, det vill säga du lämnade honom.
Jo, men det är också det här.
Och så bara så här, jaha.
Jo, men för det, jag tänker så att det har ju byggts upp någonstans att vi ska tänka oss att det är Stig som förföljer henne. Att det är Stig som viskar till henne på tunnelbanan. Att det är Stig som har mördat katten. Eftersom Stig i de tidiga scenerna väldigt tydligt visar upp den typen av karaktärsdrag som gör att han är, skulle kunna vara benägen att göra den här typen av handlingar. Men i och med att vi får veta att han har varit död i ett halvår, så försvinner han ju helt från listan över misstänkta.
Ja, det får man ju ändå säga att han gör. Mm. Förklara bestämmer sig ju för att ta livet av sig då. Och att göra det i samma badkar som John dog i.
Mm.
Och här, vad händer här?
Här får vi den tjeckovska pistolen implicerad i handlingen igen. För uppe på taket eller uppe på vinden med ett hål ner i badrummet så är det ju Johns fru Anna som har fått tag på blåsyra som hon då, eftersom hon jobbar på apotek, så har hon lagt blåsyra i den här vattenpistolen som hon försöker spruta in i Klaras mun. För vi förstår ju att det är ju så som John har blivit mördad.
Mm.
Man misstänker ju, polisen säger ju att det finns inga andra fingeravtryck eller någonting i lägenheten, så han har ju tagit livet av sig. Men genom att Anna lyckats placera sig uppe på vinden och med hjälp av en vattenpistol skjuta blåsyra ner i munnen på John, så har hon lyckats ta livet av honom. Och det är också det som hon försöker göra med Klara här, när Klara försöker ta livet av sig.
Ja, och här får man säga, Klara ser ju bara det stirrade ögat. Hon kopplar inte att det är Anna.
Nej, det är ju vi som ser att det är Anna som är på vinden. Klara ser ju inte det. För det som Klara gör sen, hon har ju på något märkligt sätt fått en ganska bra relation vad det verkar med Anna när de träffas hos polisen i samband med att John har tagit eller blivit mördad. Man tror att han har tagit livet av sig, men när de träffas hos polisen så kramar de om varandra, och Anna säger någonting om att Klara får gärna komma ut om det är så att hon behöver, och det är också det hon gör. Hon åker ut till Anna och sen så åker de ut till Lejonets kula, som det står, alltså villan på Lidingö.
Ja, det vi inte sa om det på polisstationen, alltså Klara åkte väl hem till Stig för att skjuta honom, för hon tog ju polisens pistol på polisstationen när polisen går in i ett annat rum.
Mm.
Men det blev inget av det, men det kan ändå vara intressant att bara nämna det, att för den dumpar hon ju i slussen. Eller
det var en annan tjeckovsk pistol som sen aldrig användes.
Nej, det var en slovakisk pistol då kanske.
Mm.
För att dra ett dåligt skämt.
Ja, oerhört dåligt skämt. Ja, nej, men då är vi ju någonstans i slutstriden där Anna försöker att ha ihjäl Klara. Först försöker hon ju förgifta den drinken som hon blandar, men det ser ju Klara. Och då tar hon fram en förskärare som hon försöker hugga Klara med. Men det lyckas ju inte heller. Så istället så springer Klara ut på isen och vi får tillbaks till den första scenen då hon springer i snön och flåsar.
Yes.
Och Anna, hon ger sig ju på väg efter Klara i den här isjakten.
Ja.
Men misslyckas fullständigt med det. Hon åker själv ner i en vak och sen så passerar någon typ av finlandsbåt i närheten av där Klara sitter på isen, och Klara ropar till finlandsbåten, men den passageraren som ser henne vinkar bara tillbaka. Jag tror väl att hon står där ute på isen för tjena tjena, och så vinkar han tillbaks. Och sen så är filmen slut med att Klara sitter ensam på isen. Mörkret sluter sig kring henne och Offenbachs musik tonar upp igen. Jag citerade från Svensk Filmdatabas, kan jag säga. Det var inget jag tog från huvudet.
Nej, men och det här slutet... Är det inte märkligt att den här finlandsfärjan bara kör förbi helt okommenterat? Alltså sådär. Visst, jag förstår att det är tjock is där. Mm. Men om en finlandsfärja kör förbi... Hon står ändå ganska nära den rännan som finlandsfärjan har gjort.
Mm.
Jag hade inte stått så nära när liksom en ganska många ton tung båt körde förbi.
Nej, jag vet inte tusan om han hade gjort det faktiskt. Jag är tveksam.
Men det är ju roligt i alla fall att Anna kör i och dränker sig. Det är kul, eller hur?
Mm, det skrattade vi alla högt åt här hemma i tv-soffan. Nej, men vi landar ju då i att Anna är död, John är död, men Klara, Stig är död. Men Klara har överlevt där ensam, apatisk ute på isen. Medan Offenbachs musik tonar upp igen.
Ja.
Vi är i mål med din favoritfilm från 1985, Falsk som vatten.
Verkligen. Ja, vad bra det var.
Hur mycket hatar du mig för att jag tvingade dig se den här i utbildningssyfte?
Nej, men jag har ju liksom aldrig tyckt om dig, så att det är svårt att... Nej, men nej, jag hatar inte. Jag fick lägga till ytterligare en film i mitt filmdokument. Och det växer och frodas, det dokumentet. Så att, det, ja, jag fick bocka av ytterligare en film. Och det, man kan aldrig ha sett för många filmer, kan jag tycka.
Nej, och det var ju inte så att det var en... tv-serie i 10 delar som var värdelös, utan det var en film på 1,5 timme drygt. Ja. Du har inte kastat bort jättemycket av din tid. Du såg ju den dessutom i 2 stycken och tittade på en fantastisk fotbollsmatch däremellan, så att din kväll måste ha varit toppen när du såg den här. Du måste ha gått och lagt dig med glädje och ett leende på läpparna.
Sov inte en blund natten, bara arg och frustrerad.
Underbart, men vill du ge någon form av samlat omdöme först?
Ja, nej, men jag tycker att den här filmen inte riktigt, alltså så här, den står som thriller, drama. Jag kan tycka drama, absolut, men också med en viss ofrivillig komik i sig. För jag tycker ju att liksom Sverre, som han ju heter då, vår gode Sverre, som spelar John, jag tycker att han blir liksom komisk i många av sina saker och många av sina utbrott och sådär, snarare än att jag bryr mig så mycket. Och det är ju ett problem. Och jag tycker att Örjan Rambergs karaktär blir också mest bara komisk. Och det känns inte som att det är den... Jag tror inte att det är det de vill förmedla. Och då faller det ju ganska mycket, tycker jag.
Ja, fast jag vet inte. Nu kom jag in här och avbryter mitt i din i ditt omdöme. Men jag satt ju som sagt och såg den här upp med min sambo igår kväll. Och vi pratade en del om just...
Jag kände igen er i John och Annas relation. Och,
ja, det är mycket man kan prata. Kan jag köra en lång terapisession om det här.
Ja.
Men nej, det vi liksom någonstans konstaterade är ju att om man nu ska genrebestämma den, vi landade i nästan att man nästan skulle kunna se det som en svart komedi. Jag tror inte nödvändigtvis att de här komiska inslagen är ogenomtänkta. Att det finns ett anslag av svart komik i filmen som faktiskt är rätt medveten från Hans Alfredsons sida.
Ja, det kan det ju vara. Jag tycker, alltså, och visst, då blir det väl marginellt bättre. Men
nej, det måste inte bli bättre bara för att det är medvetet.
Det jo, men det tycker jag ändå. Om något görs med flit tycker jag ändå generellt att man får ge det ett bättre betyg. Än om man något sker ofrivilligt. Men ja, och jag vet inte om jag tycker att filmen har åldrats speciellt bra heller, och dialogen köper jag inte på många ställen. Jag tyckte inte det här var så kul faktiskt.
Nej, men okej, jag vet ju att du skrev ju det redan innan att du tyckte att den här var dålig, att du liksom bortkastade tid. Men om du skulle lyfta fram någonting som du tycker är positivt i filmen, kan du hitta liksom någonting som du ändå tyckte ah, men det här var helt okej? Eller kanske till och med bra. Förutom tuttarna då i första scenen.
Nej, men alltså så här, det är väl inledningen med den dynamiken med liksom Stig och Klara och John. Jag hade velat se mer av Stig, tror jag. Jag tycker det är synd att han försvinner så mycket. Sen kan jag tycka att det kanske är en... Om vi skulle fått se mer Stig hade jag velat se kanske honom lite mer nedtonad. För det är... Han är ganska mycket. Men Skarsgårds prestation tycker jag absolut är bra. Och tycker att många av de andra gör liksom... Det är inte så att jag inte tror på deras rollkaraktärer. Men jag bryr mig bara inte om karaktärerna. Nej. Och det är det stora problemet. Jag tror att jag hade kunnat bry mig mer om... Jag tror att John hade jag nog velat skulle dö senare, bland annat. Liksom. Men jag såg att hitta något som är superbra faktiskt, för jag ger den
en ganska klok. Nej, jag tycker ju inte heller att filmen är superbra på något sätt. Jag hade väldigt god behållning av den tid jag satt och tittade på filmen. Jag tycker ju faktiskt på riktigt att den är ganska spännande. Att det finns ett inslag av thriller i den som... Jag ska inte säga att jag fick ståpäls av den, men det var bitar av den som jag faktiskt på men riktigt tycker...
Fick det.
Ja, det fick ju när Ingmarie Karlsson tutta kom fram. Jävlar, vad fick bonger då, kan jag säga.
Fan vad du ska prata om dem. Jävla problematisk.
Ja, jag vet. Det blir mycket att bipa här. För att jag ska kunna gå som legit content på Apple. Nej, ja. Men jag tycker som sagt att ja, men det var underhållande en och en halv dryg timme. Det jag stör mig på, det är ju dels, jag håller med, filmen har inte åldrats jättebra. Dels så tycker jag att en hel del av skådespeleriet är ganska kackigt. Det blir för mycket av allting. Jag tror att jag använder begreppet hyperverklighet i något sammanhang när vi pratade igår.
Ja, men John är det stora problemet för mig där.
Mm. Nej, men alltså,
plus att han är norrman.
Ja, det kan man ju inte störa sig nog på. Nej, men just det blir för mycket av allting. Och replikerna levereras mer som att de står på en scen än att de är framför en filmkamera. Det blir mer som en teater än vad det blir en film. Och jag skulle säga att det är väldigt stor skillnad på att spela som skådespelare på en teater och spela som skådespelare i en film. Du måste göra det på två väldigt olika sätt.
Ja, gud,
och många av de skådespelarna som gör sina roller i Falsk som vatten, de gör det snarare som teaterskådespelare. Och ja, det gör att det blir lite för mycket av allting. Och sen en annan sak som jag hade jättestora problem med, jag vet inte om det beror på min tv, det brukar inte låta så, men jag tyckte att ljudet var förfärligt att lyssna på. Jag vet inte om det var någonting du reagerade på.
Nej, det tänkte jag inte på.
Det var liksom som att när de, till exempel när de applåderade, när de hade den här poesifestivalen, det var ju som att det sköt pistoler in i mitt öra. Det lät hemskt.
Ja, jag hade på ganska lågt och körde med textning. Så att...
Ja, nej, det, jag vet inte om vad det beror, om det är Simors kopia som är kackig. Normalt sett så låter...
Ja, var det jag såg också.
Ja, jag vet inte om det är olika, att vi har olika sound systems. Det är det som är skillnaden. Du har något sånt super duper high tech duper sound system
som inte
korrigerar för 1985 års ljudkvalitet, medan jag har ett sånt gammalt kackigt system som inte riktigt kan parera för de här pistolskotten.
Betyg?
Nej, jag vill gärna prata länge och väl. Jo, vi kan gå till betyg nu. Ska jag säga mitt betyg först?
Ja.
Jag kommer sätta en 3 på den. Jag tycker att den är underhållande. Det finns väldigt många inslag i den som jag tycker är både roliga och spännande. Och sen så måste jag säga att det som jag tycker är absolut sämst om i filmen, förutom det dåliga ljudet, är ju slutscenen när Anna ger sig ut i den här isjakten. Fasen vad dålig den scenen är.
Ja, det är inte bra, nej.
Den tycker jag är... skitjobbig. Men som överlag så gillar jag faktiskt Falsk som vatten. Jag tycker en helt okej rulle. Absolut inte någon 5 eller 4, men en stabil 3.
Kul att höra. Jag sa ju till dig att jag skulle vilja sätta ett NA, alltså not applicable, på vårt betyg, med tanke på att jag då inte anser det vara en krimfilm. Mm. Men under pistolhot, under Chekhovs pistolhot, så sätter jag en 1.
Mm. Jag är inte förvånad, eftersom du är en sån jävla surgubbe.
Ja, nej, så är det.
Jag ska bara säga för sakens skull att den här filmen faktiskt fick 2 guldbaggar på 1986 års guldbaggegala. Malin Ek fick det för sin roll som Klara, och Cass Alfredsson fick en guldbagge för bästa regi. Så vad har du för kommentar till det, din slashas?
Min kommentar till det, ja, det är ju att det är en stor skandal med tanke på att Mitt liv som hund var med och tävlade, och hur Bergman då inte fick, eller förlåt, Lasse Hallström då inte fick regipriset. Det är ju oerhört märkligt.
Ja, det kan man fundera på. Det roliga är när man klickar på guldbagge på Wikipedia-sidan, så kommer man till sidan guldbaggar, en familj av skalbaggar som ingår i överfamiljen Scarabaeideo.
Fantastiskt.
Så genom sin lilla kullriga kropp samt sin ovan platta täckvingar som lämnar bakkroppens spets obetäckt, skiljer sig familjen från övriga bladhorningar. Det är guldbaggen. Det är väl den som är på guldbaggen.
Det får vi hoppas.
Mm. Jag är ganska säker på att det är den som är på guldbaggen. Nåväl.
Yes. Ja.
Vi har satt våra betyg. Vi har kastat bort för din del en dryg 1,5 timme. Jag har haft viss njutning av det. Har du någon aning om vad vi kommer att göra om en månad, den 15 oktober?
Det har jag inte.
Har du något förslag, någon idé, någon tanke?
Det har jag inte.
Nej.
Jag har inte tänkt något på det, så vi får fundera på det här närmsta veckan. Och,
vi kan väl säga att det kommer bli en film i alla fall. Det blir inte mer tv-serier, utan det blir någon film som vi ser. Och då får vi väl faktiskt ändå smala in oss så att det blir en riktig krimfilm den här gången.
Ja.
Och inte bara en film som är krimish.
Nej, ska det vara serier får det ju vara serier som är värda att göra ett avsnitt per... Ja, ett poddavsnitt per avsnitt någonstans, så att man kan se ett i taget. Liksom. Eller möjligtvis ett avsnitt på två serieavsnitt. Men vi kör nog filmer under hösten, är det tanken.
Ja, jag tänker det. Men om redan 2 veckor så hoppas vi att vi kommer ut med VM 1934 i Mästerskapspodden. Och bara om några dagar så kommer du att komma ut med ett Patreon-exklusivt avsnitt av Mästerskapspodden.
Så kommer det bli.
Varje vecka så kommer jag ut med ett nytt avsnitt av Kungar och krig och ett avsnitt av Gator och torg i Göteborg. Så jävlar vad poddar det blir i hösten.
Ja, och jag kommer ut med Harry Potter-podden den första varje månad. Och
ja, och jag kommer ut med SO-rummet i fokus typ en gång i veckan också. Så,
ja, jag väntar på fortsätta länder.
Ja, det var ju ett projekt som jag drog igång med stora ambitioner. Men så insåg att det tog mer tid. Men jag ska försöka
dra igång. Det finns många länder.
Jag insåg att det fanns för många länder. Nej, men jag har ju kommit, inte halvvägs, men jag har kanske kommit en 100-del på väg.
Ja, du är väl på B fortfarande. Så att
ja, nästa tror jag blir, om det är, har jag gjort Bangladesh senast, eller Belize. Så det blir väl
Belize tror jag inte gjort.
Nej, då kanske det är Belize som jag kommer göra som nästa avsnitt. Jag lovar att innan vi kommer ut med nästa avsnitt av Mästerskapspodden så kommer det ha kommit ett nytt avsnitt av alla världens länder i alla fall.
Bra, mycket yes. Bra. Ja, ni kan mejla oss på frambektibor@gmail.com. Ni kan följa oss på våran eminent Instagram-sida som Mattias kör ner, ja, som aldrig förr. Kör
ja, alltså, jag måste ju ändå säga, det låter som att du är ironisk här nu, men det är du inte eftersom jag när vi släppte mannen på taket avsnittet faktiskt pumpade ut en del content där faktiskt, och det var inte bara bilder från filmen, utan det var lite goda bilder från inspelning och sånt, som jag var ganska nöjd med. Jag tyckte det var rätt bra content under en vecka.
Ja, det blev bra rullians och snack där. Så att,
jag hoppas att jag ska kunna hitta lite goda grejer även på
filmen vi idag har pratat om.
Nej, nu lägger vi på. Så hörs vi igen om en månad.
Det gör vi. Ha det fint.
Tjingeling.
Bye.